tycker det är ett fint exempel på hur man kan liksom ändra det här narrativet, åtminstone för sig själv, och sen förstås att om någon kommer och frågar en att hej, var det sant det där, så säger att nej, det är inte sant, det är någonting som han har hittat på.
Ja, eller säga, det låter så spännande så jag önskar att det skulle vara sant, ja. Men nej, vet du, jag var nog bara hemma och tittade på tv den kvällen.
Hej på dig! Det här är relationspodden Norrena och Frans, än en gång.
No, hej! Oj, det var en jättepigg start den här veckan, Anna.
Ja, nej, men det är alltid roligt att göra ett avsnitt, för det här är ju en podd som är baserad på era brev, och så är fallet också den här veckan.
Och nu ska vi börja med att krypa till korset. Det här är ett brev som vi fick för ganska länge sedan och som vi lite slarvar bort här emellanåt. Så det kan hända, om det är du som har skrivit det här brevet, att det här har löst sig för länge sedan. Men det här var en viktig fråga du tog upp, så vi tänker göra det nu i alla fall. Och i det här brevet så står det så här. Min före detta partner har sedan en tid tillbaka en ny relation, och den personen verkar ha börjat sprida negativa saker om mig. Ja, jag kan ju bara gissa att det handlar om osäkerhet eller någon sorts försök att skapa avstånd mellan honom och hans tidigare partner. För min egen del så finns det inget intresse av att återuppta någon kontakt med honom. Det där förhållandet, det är avslutat sedan länge och jag har gått vidare, så därför känns det extra onödigt att någon helt annan försöker väcka liv i våra gamla konflikter. Eftersom vi bor på mindre ort så sprider sig dessutom rykten lätt, och det gör att jag ibland får höra om det som sägs om mig. Så det skulle vara fint om man kunde få den här personen att förstå att det inte finns något hot från oss som en gång var en del av exets förflutna, utan snarare tvärtom. Signaturen, en som har gått vidare i livet 39.
Ja, så idag så ska vi prata om skvaller och det här att man berättar saker om folk som kanske inte har någon som helst förankring i verkligheten. Det kanske bara är elakt förtal, eller sen också bara lite skvaller just för att man vill på något vis balsamera in sin egen osäkerhet. Jag tror att det där är en bra point, att det antagligen är just det där, att jag är den där nya, jag måste för säkerhets skull nu baktala det där exet, för de har ju så mycket historia för att på något vis bekräfta min egen position.
Och då frågar vi ju er att, har du också upplevt ryktesspridning? Och det hade ni minsann, så vi kommer att prata om andra såna här kärleksrelaterade ryktesspridningar. Också om ryktesspridning på jobbet och på andra platser. I skolan till exempel, där förekommer ju sånt här också dessvärre, och kommer säkert att pågå framledes också. Men det jag tycker är intressant här är att fundera lite på att, var går den där gränsen mellan harmlöst kul skvaller och att det sen blir kanske rent av brottsligt?
Ja, det är ett ganska stort kliv skulle jag säga. Vet du, skvallar, jag älskar ju att skvallra, alltså. Men jag skulle säga att det här är ganska harmlöst, vet du. Att om jag träffar någon kollega från en annan region, en annan del av Svensk Finland, så det första jag frågar att, nå, har du något skvaller? Ja. Att det är sånt här som man utbyter, att ja, att den har blivit gravid, eller visste du att de har gjort slut, eller att den här, ja, den där fick inte si och så kontrakt och sånt. Att det tycker jag är skvaller som egentligen är ganska harmlöst.
Och det är ju nästan lite en lägesrapport.
Ja, att det är ju inte
sådär. Vad är på gång med dina närmaste kollegor?
Ja, precis. Att det är ju skvaller säkert, ja, men det tycker jag nog att man måste få göra.
Ja, det tycker jag också. Så länge det liksom är på den här nivån att jaha, det har gått så. Men jag tänker att sen när det här spekulativa kommer in att åh, han fick inte förlängt kontrakt. Är det kanske för att han har problem med spriten? Och det, ja, vet man inte alls, utan där kanske man sätter en boll i rullning som man sen inte kan kontrollera.
Ja, precis. Men det där kan ju vara just en sån där grej att man kanske säger någonting halvt på skämt och sen då den här nästa återger det. Så vänta nu att Eva sa någonting faktiskt om, har du hört det, dricka mycket? Och sen är den bollen, som du sa, i rullning. Och mitt i allt så har då Jens ett grymt alkoholproblem, fast Jens kanske inte har det överhuvudtaget.
Precis, det är ju så där att det kan skena iväg, och att sen stoppa ett sånt här rykte, det är ju lite som att försöka stå emot ett snöskred med badmintonmaila.
Liksom,
man tappar lätt kontrollen, och det som var harmlöst och kul kan bli någonting riktigt allvarligt. Så det här ska vi lite fundera vidare på. Som jag var inne på, när blir egentligen ryktesspridning rent av kriminellt? Ska vi fundera lite på också. Och hur ska man göra för att få stopp på det hela egentligen?
Ja.
Men jag en fråga som du redan besvarar här. Varför skvallrar vi egentligen? Du skvallrar för att det är roligt.
Jag tycker det är roligt och det är roligt att skvallra. Men jag måste säga det faktiskt till mitt eget försvar att jag tycker att jag har ganska bra spelöga på vad man kan säga och vad man inte kan säga vidare också. Till exempel om du Eva berättar någonting till mig i förtroende så går jag ju inte här ut ur den här studien och berättar det till alla här i landskapet utanför. Det gör jag ju inte.
Nej.
Att det är ju liksom en skillnad på det där också. Att är det någonting som är berättat i förtroende eller är det, vad är nivån av det?
Precis. No, det är ju faktiskt A och O. Vilka saker man skvallrar om och också med vem.
Mm.
Och sen det som aldrig funkar är ju det här med att du får inte säga det här till någon men...
Ja.
Har det någonsin funkat?
Nej, det är så. Men då kan det vara bra att man har en ventil. Till exempel jag och min dotter, så hon är så att hon kan ju berätta allt om mig, för jag känner ju inte de här personerna. Och inte tar ju kontakt heller att, hör du, vad har du för fel i huvudet du gör sådär?
Nej.
Och hon vet inte vilka mina kollegor är. Så då kan man liksom lite få det ur sig utan att det egentligen förs vidare. För de bryr sig inte om någon medelålders tante på jobbet. Och jag bryr mig inte särskilt mycket om några tonåringar på gymnasiet.
Och så är det ju roligast att skvallra om sådana som man inte riktigt tycker om. Alltså
jo.
Har varit ovänliga eller otrevliga. Och så kan man vara lite skadeglad om de har nu någon. Jag menar inte att de ska ha en motgång i att hålla på och få sparken eller skiljas eller någonting sånt. Men att man,
så det går lite dåligt. Eller
lite dåligt och man är lite såhär... Karma,
lite grus i maskineriet, så det stör inte mig överhuvudtaget. Jag sitter nog bara där och så ha. Men allra först, alltså, varför skvallrar vi överhuvudtaget? Vi fick en teori om det här av signaturen Kärleken först 40.
Skvaller är en form av våld. Man angriper ju någon annans rykte och mål är att sänka deras sociala ställning och det verkar folk älska att göra. Det spelar ingen roll fast man förstör samhället bara man får ha relativt hög ställning själv och det gör man genom att trycka ner andra. Och om man deltar i skvaller, då är man en del av detta. Om du skvallrar om folk i din egen grupp är det ännu värre. Bara man kommer ihåg att det är en typ av våld så kan man lätt lista ut när det är lämpligt eller inte. Kärleken först 40.
Ja, jag tycker ju kanske nog att det finns nivåer av det här. Jag tycker inte att skvaller eller att liksom tala om folk per definition är en våldshandling. Jag kan inte hålla med dig om det här, brevskrivare.
Mm. Det här är ju svårt att veta vad den här personen syftar på exakt. Men
ja.
Och sen också en viss mån av skvaller och ryktesspridning så är ju viktig information som sprids. Jag tycker till exempel att har någon skilt sig så är det ganska bra att den informationen sprids. Att de där har sen flyttat isär. För då gör det ju det att jag inte frågar, men hur är det med Bosse? Vad ska du göra i sommar? Och sen säger det, blir det en jobbig situation och säger att vi har ju skilt oss. Så ja. Det är helt bra att få veta den biten. Jag tycker inte att det är något hemskt att sprida såna grejer. Graviditeter, familjeförändringar, sånt här. Att de har fått barn och de har skilt sig och de ska flytta hit och dit. Det är bara ganska neutral information. Det är ju sen när man börjar liksom spekulera och bygga in och brodera ut och sånt som inte angår en alls.
Ja.
Så det blir allvarligt. Och där kan det nog faktiskt bli våld. Jag tycker vi kommer att få några exempel här på brev där jag förstår den här lyssnarens poäng för att det där är ju nog faktiskt som en sorts psykiskt våld.
Ja. Då det börjar gå för långt. Här har vi Aristokrates 27 som skriver att kära brevskrivare, det är nog en väldigt jäklig situation som du har hamnat i. Jag skulle vilja råda dig att försöka ta reda på vilken nivå dessa rykten som sprids om dig är på. Det kan ju förstås hända att det bara handlar om svartsjuka, men jag skulle nog inte i det här skedet utesluta ärekränkning. Du skriver att flickvännen påstår negativa saker om mig. Varifrån fick du reda på det här? Har det här hållit på en längre tid och har de här ryktena påverkat dig negativt? Till exempel att folk som bor i din närhet har börjat undvika dig. Jag vet inte hur lagen ser på det här, men om ryktena börjar ha en negativ inverkan på ens mentala hälsa, då är väl själva ryktesspridningen brottslig? Eller? Om du får ta del av till exempel en WhatsApp-konversation mellan exets flickvän och en annan, då ska man ju såklart ta en eller flera skärvdumpar ifall ryktesspridningen börjar gå mot det obehagliga eller olagliga hållet.
Det där tycker jag är en utmärkt poäng. Det här med att det är ju faktiskt illegalt att hålla på och sprida saker om andra. Också fast det skulle finnas en gnutta sanning i det man sprider. Om man använder det för att skada andra så kan det vara olagligt. Och det är svårt att dra några reta linjer här, men det finns ju en strafflag där det här är fastslaget. Och om man börjar undra att det här börjar vara ganska allvarligt nu. Jag får inte en del arbetsuppgifter för att den här personen har påstått det här om mig. Folk har börjat undvika mig, det tislas och tasslas. Då kan det faktiskt nog vara läge att prata till exempel med en jurist eller prata med en polis. Att det här är det som händer. Är det här, borde jag göra en anmälan?
Mm.
Och man kan ju titta lite på vad det nu står i lagen. Men till exempel ärekränkning som nämndes här. Det är en kränkning om någon sprider osanna uppgifter som kan orsaka skada eller lidande för en annan person eller på ett annat sätt förnedrar en annan. Så inte behövs det hemskt mycket till det, för att det ska redan vara över gränsen för vad som inte är tillåtet.
Det där är kanske inte vi alla medvetna om.
Nej, framförallt inte på sociala medier. Också det här med spridande av information som kränker privatlivet och att det är olagligt att sprida uppgifter om andra personers hälsotillstånd, ekonomiska förhållanden, kontakt med socialtjänsten eller hemliga arbetsuppgifter. Det där tycker jag också är en väldigt bra poäng.
Ja.
Att det där när man är i någon sån där tråd, eller jag har sett ibland sådana trådar där folk är så här, nu vet man ju att det där liksom, socialens bil står ju utanför parkerad hela tiden.
Just det.
Kan vara straffbart att börja lyfta fram någonting sånt.
Ja, men det där är ju faktiskt sånt som kan få ganska allvarliga konsekvenser också. För då kan det ju vara så där att, ja men hon var ju faktiskt på dansen här i helgen. Och inte var hon ju nykter där inte. Och
precis.
Så går det här vidare då kanske till någon som jobbar inom barnskydd eller någonting sånt. Och så att jaha, den där föräldern dricker tydligen ganska mycket. Och, vet du, och sen blir det ett himla hallå om det där som kanske bara var en tjejkväll under semestern.
Om man hade fixat barnvakt och man hade tagit ansvar men man skulle lite göra något lite annat för en gångs skull. Men
ja.
Så rykte får det till att man är fullblodsalkoholist och att man alla måste omedelbart göra en orosanmälan.
Ja, precis.
Hon kan inte ta hand om sina barn.
Mm.
Och då är det ju helt klart, då är det ju våld. Om det går så långt. Och obetänksam start kanske, men när man inte vet riktigt hur långt det sen går. Och det här med ekonomiska grejer, det här har jag faktiskt lite funderat på själv. För jag har ibland känt mig lite så där. Du vet den här stora skattedagen när det tutas ut över högt och lågt vad kända personer har förtjänat året innan. Och där har jag ju någon gång varit riktigt sådär med bild i tidningen för att jag är så fruktansvärt rik.
Och det var ju inte ens några massiva inkomster.
No, mina inkomster det året gick över 100 000. No, för det första, alltså, jo, det är ganska långt ifrån de andra som var på listan som ju då var mediecheferna och startup-miljonärerna och sådär. Och sen jag då där mina 100 000 och för det andra, jag hade ju liksom inte 100 000 på banken. Det här var då, jag hade en sån företagsform att efter att de här pengarna hade kommit in så skulle ju alla pensionsavgifter och allt sånt nänt och ännu betalas. Så det jag fick på konto var ganska exakt samma som det belopp jag fick när jag jobbade på Yle och hade en månadslön. Och det var jag ju jättestolt över att jag hade kommit upp i ungefär samma lönenivå som när jag hade ett fast jobb. Så här som frilansare och konstnär.
Ja.
Men då märkte jag ju också att det rykte som spreds var ju att men hon kan nu inte behöva något arbetsstipendier för hon har ju pengar som gräs. Med stor säkerhet om att jag köper märkesskor och svajar omkring och sen text försöka roffa åt mig stipendier av folk som har betydligt sämre ekonomi. Och då kändes det lite så här att okej, det här bör ju eventuellt ha konsekvenser för mig att det här nu sprids, för det här kan bli en sanning.
Ja, och sen är det också det där att folk tänker inte på att då man är frilans så det kan ju hända att ett år så har man bra inkomster som det där året till exempel.
Ja, ja.
Att det rasslar in mycket pengar och så här. Och sen kanske nästa år så har du hälften så mycket om ens det. Och inte är det någon som skriver om det i tidningen. Att då är det bara liksom den där bilden kvar av att ja, att Eva, att hon tjänar nog så mycket pengar. För folk har frågat mig också att ja, när kommer Evas nästa bok? Så att hon har inte riktigt råd att skriva just nu. Att hon måste göra andra jobb för att få mat på bordet.
Precis.
Att hon har inte... Att det är inte så där bara alla så att jag trodde att hon har ju skrivit 10 böcker. Ja, men man blir inte rik på det.
Nej, man blir tyvärr inte jätterik som finlandssvensk författare. Jag klarar mig jättebra. Jag gnäller inte det minsta, men jag tycker inte riktigt om att få någon sån här stämpel som att som att jag är en krösus som ännu girigt ska försöka roffa åt mig pengar som jag inte skulle behöva. För det är inte riktigt så det ser ut.
Nej.
Och som sagt här, att sprida information om min ekonomi. För det första tycker jag att den här skattedagen ska man kunna skita överhuvudtaget.
Mm.
Det är ju nu skvaller på hög nivå och som sagt, det skapar dålig stämning och jag tycker att det skulle vara viktigare att granska de stora, jämföra branscher, att är det rimligt att den här branschen har så här lite och den där branschen har så där höga löner. Det kan ju vara intressant att leda till någonting. Oj vad jag är, nu blir jag riktigt, du är pigg och jag är uppjagad.
Ja, men det är bra.
Det är bra, det är liksom puls i den här podden.
Ja, det är bra för blodomloppet.
Ja, verkligen. Jag får börja ta av mig blazer nu, det blir så varmt.
Hej, nu går vi vidare till ryktesspridning och era brev om det här. Och följande kategori så är skolan den ljuva.
Ja, här har vi signaturen Bortflyttad 36 som berättar så här att i gymnasiet startade några kompisar ett fult rykte om mig. De hittade på ett öknamn baserat på en privat sak som jag hade berättat under en tjejkväll. Jag kändes så mycket när jag fick höra vad folk kallade mig bakom min rygg. Och även om vi inte var nära vänner vid tidpunkten så kände jag mig ändå sviken och sårad. Och jag tänker på det ännu idag, 20 år senare.
Ja, skoltiden är eländig på många sätt. Och jag tror inte att folk, jag menar hjärnan är ju inte fullt utvecklad heller. Först vid 25 så börjar man förstå på riktigt handling och konsekvens och hur det här hänger ihop. Och då kanske man tänker, jag tror att det här handlar just om att vet du, man är en osäker gymnasieelev. Man vill på något vis stiga i social rang och sen kallar man någon annan för någonting ganska otrevligt.
Men jag tycker nog också att i gymnasiet borde man veta bättre att om någon avslöjar någonting i förtroende, fast det inte är nära kompis ännu, så ska man ju inte börja använda det som ett slagträ.
Nej.
För då är man ju nog bara ett asshole.
Ja, absolut. Alltså, jag försvarar inte på något sätt, men jag kan kanske förstå att man i unga år gör det där. Men jag menar, sådant händer också bland medelålders och säkert bland pensionärerna också. Att man säger något fult om någon och sen så blir det till ett rykte.
Ja, absolut. Ja. Nej, men i skolan, där ska vi lära oss mycket. Vi kan också försöka lära oss hur man inte blir ett asshole. Så man kan ju, det borde man få några studiepoäng för, tycker jag.
Ja, och sen att det är alltid coolare att vara den snälla än att vara den elaka.
Jag tycker det.
Att jag tycker att, vet du, försök att vara den snälla. Jag tror att det är alltid liksom bättre. Jag tycker inte att man ska liksom välja att inte ta en konflikt om den här konflikten är befogad och behövs. Men att man inte är elak och ogin på något vis.
Nej, det är inte en good look att hålla på det sättet. Nå, sen när man har klarat av skolan, var hamnar man då? Jo, man hamnar på arbetsplatsen.
Mm.
Och där är det inte ett dugg bättre av era brev att döma.
Nej. Signaturen Evigt Bitter skriver att på arbetsplatsen där jag jobbade så gillades inte min finlandssvenskhet. Det fanns enorma fördomar om finlandssvenskar, speciellt medelålders kvinnliga sådana, till vilken grupp jag också råkar höra. Hade visserligen märkt den konstiga stämningen på arbetsplatsen redan tidigare, men efter en tids sjukskrivning på grund av en operation så hörde jag om de här falska ryktena som spreds om mig. Och efter en tid så fick jag faktiskt gå. Chefen valde att tro på de här falska ryktena utan att föra en diskussion med mig om den här saken. Före det här hände så hade jag alltid tyckt att en viss sorts harmlös skvallare som kryddan på tillvaron. Men det beror på vad man skvallrar om och hurdana rykten man sprider. Elaka rykten som till exempel leder till en uppsägning är aldrig okej, skriver Evigt Bitter.
Nej, verkligen inte.
Men alltså, så där kan man ju inte hålla på. Det här är ju faktiskt nu, då vi sa om, som du skriver också här, att, ja, att harmlös skvaller, det är en helt annan sak än att sprida rykten om en kollega som leder till sparken. Det är en helt annan sak.
Men hur ska man veta att det kan gå så långt när man börjar?
Nu tror jag det, att om man, det beror lite på vad man säger. Att om man börjar vara så där att den där aldrig sköter sina arbetsuppgifter, den där är alltid sen, den där gör si och så. Jag menar, nu tror jag man vet att det är annat sagt att Martin och Caroline, hon hade tydligen varit i frissan. Så här.
Men jag blir ju jättenyfiken här på Evigt Bitter, att vad var det riktigt de kokade ihop om dig? Att var det, nu kanske jag hade skrivit att du var på en operation, kanske du hade haft mycket sjukfrånvaro i samband med att det var något som behövde opereras, så att de då liksom började sprida att du är lat och hittar på att du skolkar och inte hjälper till. Men Alltså den här chefen är ju inte lämpad för att vara chef. För åtminstone borde det här ju ha hanterats genom att chefen ska ha pratat med dig.
Ja, jag vet inte ens, alltså, I ain't no lawyer, men det känns ju lite sådär skevt hela den där uppsägningen också. Att om chefen inte ens har pratat med dig om det. Jag tror att det är den där finlandssvenskheten som ligger i grunden där. För att jag kan också få en sån här, jag menar jag har ju... Folk har sett på mig också så att ja, där bor hon i det där egna hemshuset. Det är säkert pappa som har betalat det. Och min pappa har faktiskt inte betalat det. Jag har betalat det själv. Så liksom kom inte hit liksom med den svängen. Att det är inte så. Vi är en högst medelklassfamilj. Att jag har jobbat väldigt hårt för att ha det som jag har idag.
Så är det.
Och inte satt mina pengar på annat. Utan istället satt det liksom på mitt boende. Och då tycker jag att det ska vara så att jag tror att det är det där som kanske skaver just de här fördomarna.
Ja, absolut. Och sen är det också lite det där att i en sån här situation, om man får sparken, man kan ju ta fighten, man kan gå till facket, man kan säga att de hade ju inte fog för det här, men man vill ju kanske inte riktigt heller tillbaka till den arbetsplatsen.
Nej, det vill man inte heller, och sen kanske man inte heller vill ha en stämpel på sig att man är den besvärliga.
Nej, men man vill inte heller gå omkring och ha fått sparken. Nej. På konstiga grunder, för att det blir svårt att hitta ett nytt jobb. Så jag tycker att det här var ju fruktansvärt illa. Att det blev på det här sättet. Och jag förstår att du är evigt bitter. Men å andra sidan, good riddance att du inte är kvar där. Uff.
Men vet du vad? Jag kan berätta åt dig. Jag hade också en sån här situation för inte så länge. Det här tänker jag inte berätta. Nej, jag berättar inte. Nej.
Det lät så roligt.
Det
lät sådär, sådär ett flygplan ska liksom fara upp och så att aj nej, vänta, vi fick inte sen hela tillstånd. Vi fann
det. Men ser du, det här är också grejen att ni som skriver till oss, ni kan vara anonyma. Om jag berättar en grej så kan folk bli igenkända och så här, och då väljer jag hellre att inte göra det. Så
det kanske det är bäst det.
Ja. Men ja, om vi säger så här, jag förstår vad du säger, att hur det kan kännas. Men det var det som var poängen, att jag tog tag i det. Jag var sådär att det här känns inte okej för mig. Så att, och då gick jag till min förkvinna och sa att vet du, nu tycker jag inte att det här känns alls bra. Och då var hon så att nej, det här är inte alls bra. Och så tog hon tag i det. Att ja. Ibland kanske det kan funka på det sättet också.
Förutsätter dock att man har en vettig chef. Ja. Det hade ju tyvärr inte vår brevskrivare här. Men jag hoppas att det ordnar sig. Och även om jag förstår att bitterheten hänger kvar, så vi vill bara bekräfta. Det där var riktigt skitstil av dina kollegor och din chef. Och vi hoppas att du har landat på någon bättre plats i livet nu istället.
Ja, och är du en kollega eller en chef, så tänk på det.
Mm. Men där tänker jag nog också, som du sa Hanna, att det kan vara roligt att sitta lite små skvallra och så här. Men sen vår, en brevskrivare som sa det här att skvaller är våld och att sprida det vidare, det är att man är lika... Den som sprider skvaller vidare är lika dålig som den som har startat ett rykte. Och där tycker jag nog också att om man märker på en sån här arbetsplats att det tasslas hemskt mycket om finlandssvenska tanten som är sjukledig.
Ja.
Ska man försöka ha lite civil courage och säga, men hör ni god vänner, vet vi nu verkligen det här? Ja. Vi har ju inte en aning om hur det är med henne. Kanske vi bara trycker paus på det här skvallret. Ska vi skvallra något annat roligt istället?
Ja.
Har någon funderat på att skaffa hund? Liksom... Mm. Att där tycker jag nog pluspoäng till en kollega som vågar stå emot skvallre, fast det är lätt att dras med och sitta där och gotta sig.
Ja, jag ville genast vara den där kollegan skaveri.
Sådana behöver man också.
Mm.
Nåja, hör du Hanna, ska vi börja fundera på galna ex-partners nu?
Yes.
Vad är väl ljuvligare än det? Nu är vi faktiskt så här, det här är en kombo. Det här är säkert en liten ort. För här är det en kärlek som har tagit slut, men det här blir också ett problem på arbetsplatsen.
Okej, okay. Ja.
Och då har vi här Marianne som berättar så här. En skilsmässa resulterade i att en person på min arbetsplats spred osanna rykten om mig. Själv visste jag ingenting, men min chef informerade mig om saken. Och då stormade jag in i ryktesspridarens kontor utan att knacka och så frågade jag vad som stod på. Jag vet allt om dig, du är en mytoman och ditt och datt var svaret. Det visade sig att den här personen hade inlett ett förhållande med min exman som vid det här laget hade inlett en vårdnadstvist med mig. Jag tog kontakt med arbetsskyddet, jag gjorde en anmälan men inget konkret hände eftersom den här personen var i högre ställning än jag. Nåja, några månader senare, då kom hen emot mig i en korridor på jobbet och berättade att jag hade haft rätt. Den här exmannen hade fört henne bakom ljuset och använt henne i syfte att få igång ryktesspridningen om mig på jobbet. Hen hade upptäckt att hen själv var ett offer för exmannen och att hen användes för att hämnas på och krossa mig. Nå, det var en bagatell jämfört med vad exen själv hade åstadkommit, men jag är faktiskt tacksam för att den här personen hade mod att berätta att hen gjort fel. Men de där ryktena går inte att korrigera, de hänger kvar, berättar Marianne, 68.
Vilken story alltså. Mm. Det är som en roman det här. Känns nästan som en roman i miniformat det där. För det första så måste jag ju säga att jag tycker att det är väldigt stort av det här din kollega att erkänna att hen hade fel.
Mm. Det tycker och betedde sig illa.
Och betedde sig illa. Det tycker jag att det är jättefint. Det här tycker vi alla kan ta som en liten ledstjärna i våra liv. Att om man inser att det här blev inte alls bra, nu har jag faktiskt gjort fel här. Att man då kryper till kors och säger att vet du vad, jag gjorde fel, förlåt. Jag vet inte hur det blev så här, att det var mitt fel. Att man tar ansvar för det vad man har gjort, det tycker jag att det är jättestort.
Men det är nog också, det är nog riktigt psykopatbeteende av det här exet alltså.
Ja.
Att börja använda en ny partner, att nu ska du se så här på
jobbet. Ja, det är på samma jobb. Ja, det är på samma jobb. Han kanske har blivit ihop med henne bara för att ni är på samma jobb.
För att han skulle vinna den där vårdnadstvisten.
Ja.
Och då behövde man sprida ut lite dynga om exfrun på det här sättet.
Nej.
Usch.
Usch.
Mm. Men hoppas att det ordnar sig för er också, Marianne. Tack för ditt brev. Nästa brev kommer från signaturen På allas läppar 42.
Ja, det har skvallrats mycket om mig. Folk älskar att gotta sig i andras bedrövelse. Det skvallrades när jag tog mig ur ett förhållande där psykisk, ekonomisk och fysisk misshandel var vardag. När polisen besökte oss så skvallrades det. När det blev rättegång och han blev dömd, inte räckligt dock i min mening, så skvallrades det också. Folk pratade vitt och brett ifall jag köpte någonting, för i så fall så köptes det säkert för statens pengar eftersom han fick betala skadestånd. Att inte folk har bättre för sig än att skvallra. Sköt dig själv och skit i andra, det anser jag.
Hear, hear. Alltså det där är ju nog fult och äckligt. Och just det här med skilsmässor, vi har ju gjort avsnitt om uttryckligen det här att det ända till och med drog sig för att skiljas för att de inte orkar med snacket efteråt. För att de visste att det kommer att bli precis så här. Och det som vi ju har lärt oss bland annat i den här podden är att det finns ju sällan en klar orsak till att folk skiljer sig. Jo, det kan vara som i det här fallet. Fysisk, psykisk, ekonomisk misshandel. Det är ganska klart fall. Det angår inte någon annan, men skilsmässa, absolut rätt steg att gå tag. Ibland kan det ju bara vara så här att vi slutar tycka om varandra på det sättet och tyckte det var bättre att flytta isär. Det blir liksom inte någon god skvallerhistoria av det.
Nej.
Att vi slutar älska varandra på det sättet, så vi tänkte att vi flyttar isär. Ja. Punkt slut. Men att folk vill så gärna på något sätt krypa under huden på de som skiljer sig och påstå och veta och hävda saker hit och dit. Och jag har nog alltid tyckt och det är nog på det här sättet. Och den där såg ju de i butiken och då höll de på att gräla. Och har ni märkt att de hade Kinta Östermalm och hade parkerat där utanför och de ska sälja huset nu också? Och det är nog sånt skvaller som jag tycker att då får man nog lite skärpa sig.
Och det som jag tycker att är allra sorgligast här är att det inte finns någon sån här kvinnlig solidaritet. För jag har en känsla av att det ändå är oftast kvinnor som skvallrar. Och att du som skriver det här, du har tagit dig ur ett helvete. Och polisen har varit inblandad. Det har faktiskt varit liksom farliga grejer på gång. Och att folk sen baktalar dig, det är ju den där mannen som ska baktalas som någon ska baktalas. Att han är ju ett våldsamt svin. Det är ju han som ska få den här skiten, inte du. Jag tycker liksom där att man behöver liksom som kvinnor sluta upp kring den här kvinnan som har tagit emot i sig och valt att gå. Och faktiskt nu vill jag kasta in ett litet tips här att ifall du eller någon du känner är i en sån relation där det förekommer psykisk, ekonomisk eller fysisk misshandel så kom det i sommar ett sommarprat med Sinni Stolt som är expert på just det här med våldsamma relationer. Så gå in och lyssna på det, det finns på arenan. Så det är mitt tips. Och lyssnar du utomlands så finns det också en musikfri version som funkar utomlands. Hon ska beskriva jättebra hela den här cykeln och hur det funkar med en sån här dynamik i förhållande.
Ett ypperligt tips där verkligen.
Mm.
Men jag tycker också det här med att tänka att gå till en sån nivå att man står och tittar att jaha, nu är här, hon går och köper någonting. Det med det där skadeståndet, det är statens pengar här nu så då kan hon köpa
men
den där
lite dyrare kjol.
Jag menar, man blir ju inte Ivana Trump automatiskt för att man får ett skadestånd.
Nej, det blir man inte.
För att ta en pigg och aktuell referens.
Precis. Ja, nej men vet du, jag tycker att du ska vara stolt över dig själv. Du gjorde det som många inte vågar eller orkar göra. Du tog dig ur det och du gick vidare. Och det är jag jätteglad att du gjorde. Jag tror säkert att du kan vara en inspiration för många andra ödessystrar. Och varför inte bröder också där ute.
Du ska förtjäna en varm famn att landa i, men istället så satt nu olyckskorparna där och kraxade dig i face. Och det var dåligt av dem.
Nu har det blivit dags för veckans brev som kommer från kvinnan som rymde undan livstidsfängelse, det vill säga äktenskapet. Oh, vilken signatur. Vi ska höra vad det står.
Ja, jag måste säga att det här brevet fick mig att le brett, fast det är en hemsk historia först. Så att håll ut så ska ni få höra. Det är ett långt men väldigt bra brev det här. Jag levde i många år i ett destruktivt förhållande. Jag fick höra på omvägar att min dåvarande man talade väldigt illa om mig på sin arbetsplats och lekte martyr. Min man vände folk emot mig genom att ljuga åt sin familj, vår parterapeut, till olika myndighetsinstanser och så vidare. Han kunde ljuga fast jag satt bredvid honom och hörde. Och när jag protesterade så försökte han få mig att verka galen genom att himla med ögonen och visa med sitt ansiktsuttryck att se nu hur instabil och galen hon är. Folk försvann ur mitt liv utan att fråga mig om det han påstått var sant. När jag hade lämnat honom, då ringde han efter några veckor och lät så nöjd när han berättade att det gick rykten om att jag hade varit otrogen och att det var det som var orsaken till vår skilsmässa. Han lät så upprymd och hemlysten så jag antog att det var han som startade rykte och ville höra min reaktion. Det här rykte följde mig sen flera år senare. En gång frågade en person som jag inte ens känner, min kompis, om det stämde det där med att jag hade varit otrogen. Jag är en person som alltid vill vara alla till lags och jag försökte göra allt rätt. Det kändes så orättvist att det fanns en massa människor där ute som dömde mig på helt felaktiga grunder. Men jag ägde situationen genom att slutligen lära mig att sluta bry mig om vad andra tycker om mig. Och jag började leva ut mer efter allt det här. Vad jag än gör kommer jag aldrig att kunna leva upp till det baddie-rykte som jag nu har på grund av de här falska ryktena. Eftersom jag är en snäll och försiktig typ så säger jag någonting lite humoristiskt att det finns en sån här påhittad gangsterversion av mig ute i folkmun som gör saker som jag aldrig skulle våga eller vilja göra. You go girl, säger jag till min påhittade gangsterversion och skrattar lite och fortsätter leva mitt lugna liv. Idag lever jag ju det liv jag drömde om när jag satt fast i ett destruktivt förhållande med massa drama och lögner.
Jag tycker om det där att man tänker att jag var den där förförerskan. Fast jag egentligen bara sa att jag skulle aldrig göra det där säkert, jag skulle inte våga.
Men jag tycker det här är så fint för att som vi har konstaterat i tidigare avsnitt av den här podden, man kan inte vinna mot en narcissist.
Mm.
Jag slår nu gladeligen utan att veta någonting om något fast att din ex-partner var en narcissist. Och att starta sådana här rykten och njuta av det här att tråka dit dig och sprida rykten och hålla på det här inga viset. Man kan inte vinna, men det du kan göra här är att gilla läge och bli lite fest vid den här gangsterversionen som sprids där ute. Och inte känna någon skam i det här för att det är ju inte sant och du vet vad du har gjort och vad du inte har gjort. Och att folk sen inte har något bättre för sig än att hålla på och skvallra om att du kanske skulle ha varit otrogen någon gång i världen som den första människan på planeten som någonsin har varit otrogen. Sånt gör ingen.
Nej, jag tänkte just att det där var ju egentligen inte vet du, som så farligt på det sättet.
Jag tycker
att
det är noll skvallervärde i det.
Ja, jag var så att han hittar någon annan, hon hittar någon annan. Så att, okej. Okay. Ja, men bra det där. Och jag tycker att det är ett fint exempel på hur man kan liksom ändra det här narrativet, åtminstone för sig själv, och sen förstås att om någon kommer och frågar en att hej, var det sant det där, så säger att nej, det är inte sant, det är någonting som han har hittat på.
Ja, eller säga, det låter så spännande så jag önskar att det skulle vara sant, men ja. Nej, vet du, jag var nog bara hemma och tittade på tv den kvällen.
Ja, ja.
Ja, så jag tycker det här var ett fint och på något sätt lite uppmuntrande brev. En strategi att stå emot en illvillig ryktesspridning. Att försöka, man kan inte stoppa den, men man kan försöka arbeta med att sluta bry sig, landa i sin egen sanning och i det här att jag har ju faktiskt inte gjort någonting.
Mm.
Och det, jag och mina allra närmaste är de enda som behöver den informationen.
Exakt. Tack för alla brev. Nu tycker jag att vi är lite klokare angående var gränsen går mellan lite inom citationstecken. Harmlöst skvaller, att man uppdaterar varandra på vad som har hänt i gemensamma vänners liv och så här. Det är att man baktalar och till och med förtalar folk så att det kan skada deras rykte. Och sen i värsta fall just att göra slut på förhållanden, vänskaper och till och med arbetsförhållanden. Så man behöver nog tänka efter.
Källkritik är bra också fast man inte är journalist. Och vill du vara den tuffa kollegan, var den som står emot ryktesspridningen när den sätter igång om någon på din arbetsplats.
Det var det. Tack för idag hörni. Fortsätt att skriva till oss. Relationspodden@yle.fi är vår mailadress. Du når oss också via alla våra formulär. Kom ihåg också att favoritmarkera oss på arenan och i Yle-appen så får du alltid ett sånt här pling då det kommer någonting nytt från Norrena och Frans.
Vilket gulligt litet pling!
Pling!
nej, det var inte ett nytt avsnitt. Pling!
Pling!
Vi plingar vidare in i nästa vecka. Då hörs vi.
Hej då!